Så vänner, klockan har blivit 4 och vi ska starta våran samling idag. Välkomna till Pingstkyrkan i Oskarshamn, hörni. Ni som brukar finnas med här, men även ni som förstås kommer från andra sammanhang. Jag heter Carl-Johan Österblad och är pastor här i församlingen. Vi har bjudit in och kallat den här helgen för en temahelg om kristendomens judiska rötter. Och vi kommer att ha 2 tillfällen idag, nu klockan 16, och så blir det ett pass till ikväll klockan 18. Lite fika emellan, kaffe och macka däremellan också under pausen. Och så har vi gudstjänsten imorgon klockan 11. Där det också kommer att bli tillfälle för att det här som ni kommer att höra under helgen kanske väcker lite frågor. Och då kommer vi också ge tillfälle för en frågestund och en samtalsstund imorgon efter gudstjänsten i samband med kyrkfikat. Vi har haft en tid i församlingen några söndagar här i september månad när vi har lyft fram Israel på olika sätt i gudstjänster och andra sammanhang. Och därför så känns det väldigt roligt nu att i och med att det här då blir finalen för den här gången i alla fall. Att vi har en gästtalare den här helgen som heter Göran Lennartsson. Och när det blev beslutat här i församlingen att vi skulle ha det här temat så sa jag till församlingsledningen att då skulle jag vara sugen på att höra om till Göran och höra om han eventuellt har möjlighet att komma. Och det hade du. Så det var jätteroligt att vi hade hittat en helg här under hösten när det passade för dig. Du är en av pastorerna i Pingstförsamlingen i Oskarshamn i Uppsala. Men det är ju så att din första församlingstjänst hade du faktiskt här i Krokarna. Det är kanske några av er som känner till det. Göran är en av tidigare medarbetare i Philadelphia församlingen i Högsby. Så att det är inte helt okända marker som du beträder den här gången. Jag tänker att du får berätta lite mer om dig själv också, bakgrund och så, och ditt engagemang för Israel och judiska folket och kristenhetens relation i Sverige till det, som jag vet frågor som du brinner varmt för. Och jag vet ju att det här är ett hjärteämne för dig, det får man väl lov att säga. Jag vet att du under många år har känt och samverkat för de här frågorna, att kristenheten i Sverige ska få känna till och sätta värde på våra judiska rötter som faktiskt våran tro är en del av. Du är även teologidoktor i Nya Testamentet och undervisar blivande pastorer och teologer och församlingsledare. Och det var ju där i det sammanhanget som du och jag möttes för första gången när jag gick ALT. Och jag har ett minne ifrån den tiden som jag tänkte dela med er så här inledningsvis. Det här har jag inte sagt till dig någon gång. Men det var så att vi hade en lektion i början första året när du undervisade oss om just det här ämnet. Och då sa du en sak som jag fortfarande kommer ihåg än idag. Och du talade här om Jesusbilden. Vi som kristna, vi har ju alla en bild av Jesus. Vi har ju alla en tanke kring hur han är som person. Och jag minns inte ordagrant vad du sa, men innebörden i det var i alla fall att vi väntar på Jesu återkomst. Det är ju det som är den stora finalen i Guds berättelse. Och när Jesus en dag kommer tillbaks, kommer han då som en allmängiltig messias? Eller kommer han tillbaks som en tydlig judisk messias? Det är väl i alla fall innebörden i det som du lyfter fram. Och det där kommer jag ihåg, gör jag. För att jag tror vi alla vet ju om att ja, Jesus var jude och så. Det borde väl inte vara några nyheter för någon av oss. Men just det här att vi kanske inte alltid har tänkt tanken fullt ut. Att vad innebär det? Att Jesus faktiskt var helt och hållet förenad med det här folket, med det här landet, med den här kulturen. Och om han var det, varför skulle han inte fortfarande vara det? Du kanske kommer att nämna något om det här, kanske också här under helgen. Men det är intressanta tankar i alla fall. Jag ska läsa ett ord ifrån Romarbrevet, det 11:e kapitlet. Och vers 16, några verser framåt. Romarbrevet 11 och 16 så står det: om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska inte du förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Och från vers 24. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Du har ju skrivit en bok som heter Inympad. Och det vet jag också, du kommer att lyfta fram här framöver. Örjan, ska du ta leda oss ett par sånger tillsammans?
Jag tänkte, vad passar bättre idag att sjunga Heven och Shalom Malechem? Så vi ska få den texten här. Så ska vi sjunga på hebreiska först. Vi ska få med på svenska sen också. Det är Guds frid jag vill ge dig.
Du är vår Gud och vi älskar dig.
Vi ber tillsammans för samlingen idag och de övriga under helgen som nu som ligger framför. Tack Jesus Kristus för det här tillfället att vi får mötas och påminnas om vår bakgrund, våra rötter, Herre, som kristna. Vi tackar dig Jesus för att du föddes in i en specifik kultur, i ett folk, Herre. Och som vi läste i ditt ord, Herre, så har vi som förut kallades hedna folk. Vi har tack vare din nåd fått bli inympade i det äkta olivträdets rot, Herre, och får nu del av samma löften. Att vi får tillhöra ditt folk och vara dina barn idag också. Vi ber för den här helgen, för församlingarna som kommer att vara. Vi tackar dig för att vi tror att du har något i beredskap för oss. Du kommer tala till oss och uppmuntra oss och visa oss sanningen i ditt ord den här helgen, Herre. Vi ber för Göran, tackar dig för att han har tagit tid, Herre, till att ge av det budskap, Herre, som du har gett honom till oss. Tackar att din välsignelse kommer att vila över honom. Han ska bara få förmedla från ditt ord, Herre, och det som är sanning, Herre, till oss idag och imorgon, Herre. I Jesu Kristi namn ber vi. Amen. Välkommen Göran. Varsågod.
Stort tack för att jag fick komma. Tack för välkomsthälsningen. Väldigt roligt att vara här. Jag har sett fram emot att möta. Och precis som Carl-Johan berättade, så tidigt 80-tal så bodde jag i Berga. Och jobbade i Högsby församling. Vi åkte emellan och Ingvar Mellblom hälsade mig när jag kom här. Han var missionspastor. Och vi har inte mött sen tidigt 80-tal. Då. 83 tror jag flyttade ifrån det här området. Men det var tre fantastiskt fina år på alla de sätt. Och nu ska vi se om den här tekniken fungerar. Och jag vill gärna, det gör man ju gärna, men när man delar det man har. Alltså det där med att dela med sig, det blir ju alltid glädje, eller hur? Och det, så känner jag mig nu. Alltså jag är privilegierad. Jag får dela en resa, en upptäcktsfärd som jag har fått vara med om i Bibeln. Och det finns ju många skäl till varför det är viktigt att vara medveten om sitt ursprung. Psykologiskt säger ju det att det är viktigt att veta varifrån man kommer för sitt välmående skull. Ibland, vi har ju ett uttryck, vi säger ibland att man åker hem. Till exempel, där jag bor i Uppsala så finns det väldigt många som är inflyttade till Uppsala från andra delar av landet och från andra delar av världen. Och sen när det kommer semester, då säger man ibland att nu ska jag åka hem. Och då har man bott där kanske i 30-40 år. Sen åker man hem, säger man, och då menar man någonstans kanske i Norrland eller Småland eller sådär. Och därför att hem, därifrån man kommer, det betyder någonting för identiteten. Och att inte känna till varifrån man kommer, det skapar ett vakuum, ett tomrum. Man mår bra av att veta vem man är, vem man, var man har sitt ursprung. Och det tänker jag, ett stort motiv till att gå till den judiska världen, gå till den judiska bakgrunden. För det är det som Jesus växer upp i. Så nu före fikat så tänkte jag ägna mig åt Jesus som jude. Och sen efter fikat då tänkte jag läsa i Apostlagärningarna i början där, första och andra kapitlen och vidare. Bara för att se hur församlingen är judisk och lever i en judisk mylla och består av judar som också är praktiserande judar. Det blir alltså efter fikat. Min fru, hon kommer från Norrköping, så hon är östgöte och jag är sörmlänning ursprungligen. Och det är klart att när jag lärde känna henne så var det ju viktigt att man skulle umgås och se hur man fungerar i olika sammanhang. Ni vet hur det är. Lära känna en person, det gör man ju framförallt genom att umgås. Inte läsa om eller bara prata i telefon eller skriva brev eller hur man gör i e-mailar, utan man umgås. Och en viktig del av det, det var ju när jag kom till Norrköping i de kvarteren och de husen där hon växte upp. Därför att det berättar ju någonting om vem hon är. Jag ser att ni nickar många, så att ni är med på spåret här, va? Och då tänker jag, så måste det ju också vara för oss att lära känna Jesus också i dimensionen. Vi sätter oss in i den miljö där han växte upp. Det han formades av, för som människa formades han ju av omgivningen. Han gick i skolan och han lärde sig läsa som alla andra pojkar. Han liksom fick inte det där gratis, va? Utan han lärde sig ju som vi alla människor i en sammanhang. Och det intressanta är, när man läser evangelien, då märker man det. Jesus har aldrig någon kritisk tanke kring den judiska miljön. Annars kommer man i tonåren ibland och gör man revolt och allt som föräldrarna säger är fel. Och en del är ju så, va? Eller det kan bli sådana här spänningar. Men Jesus har aldrig någon tonårsrevolt mot det som är judiskt. Ja, men han har ju diskussioner med fariserna. Absolut. Det var mycket normalt att man diskuterade mellan olika riktningar inom judendomen på Jesu tid. Det tillhörde bilden. Men det betyder inte att Jesus bryter sig ut ur det judiska, utan det är ju en intern diskussion i den judiska världen. Och nu är det ju fantastiskt med teknik, va? Det är ju bra. För då hoppas jag att alla har möjlighet att läsa. Texten är tillräckligt stor så den går fram. Jag får sådana signaler. Och då är det lite chockerande kanske, för nu har jag skrivit Rabbi Jesus. För så är vi inte vana att tänka om Jesus, utan våra översättningar som oftast, de använder en annan översättningsmöjlighet. Så det står mästare. Men mästare och rabbin betyder egentligen samma sak. Och nu har jag valt att skriva med rabbin här därför att då visar man att det är den här miljön han hör hemma i, va? Så Rabbi Jesus i sin judiska samtid, det är tanken. Så här står det till exempel i Matteus 19. Då kom en man fram till Jesus och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och då kan man alltså lika väl översätta detta: rabbi, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och då kan man också se då att det var inte, rabbi stod liksom inte på Jesu visitkort, om ni förstår hur jag menar. Det var inte så han lanserade sig. Det var inte så han krävde att omgivningen skulle titulera honom för att han liksom skulle bli, ja, titlar en del svaga för. Men För så var det inte. Han krävde inte av någon att de skulle betrakta honom som rabbin. Det var inte så. Men här är det en person som kommer fram till honom och i vördnad för och i respekt för honom. På grundval av det Jesus säger och hans förkunnelse och hans undervisning. Då blir det spontant så att han talar om honom som min mästare, min lärare. För det är det det betyder, va? Min herre egentligen, rabbi. Min mästare. Så att det är respekt ifrån omgivningen. Och det är så det har fungerat. Människor kom fram till Jesus och de erkänner, de märker på hans sätt att tala och budskapet att här är någon som är värd att lyssna på. Han har liksom en dignitet. Och därför så kallas han rabbi. Och sen har han en andlig fråga. Jag ska inte gå in på den nu. Fast det är ju den centrala frågan i livet, va? Vad ska man göra för att få evigt liv? För att få livet i Gud, komma in i Guds rike. Det är ju kärnfrågan. Men vi ska ju tala lite grann om Jesu person till att börja med. Och sen tänkte jag att vi går in lite mer i vad han undervisade och hur han gjorde det. Och lite grann upptäcka då vad det betyder. Hur texterna får en, liksom en dimension till. Åtminstone var det min upplevelse. Det var tredimensionellt. Vet, bilder är ju det är bara en yta. Men man kan få den tredimensionell om man sätter in texterna i sitt historiska sammanhang. För då ser man att en massa saker, detaljer, små saker som får texten att både få liv och ett djup som man inte såg tidigare. Så här skrev Jesus förresten när han skrev sitt namn. Vi är ju vana att Jesus heter Jesus, eller hur? Men om vi byter språk, då blir ju namnet lite annorlunda. Om man lyssnar på engelska program eller engelska sånger och sådär, då säger de ju inte Jesus, då säger de ju Jesus. Och då kan man ju undra, är det samma? Kommer man till en spanska områden och säger man Jesus. Samma namn uttalas på olika sätt. Och då kan man ju ana att det kanske inte var precis Jesus som hans skolkamrater uttalade när de kallade på Jesus. Utan på hebreiska på Jesu tid då hette han Joshua. Joshua. Och det namnet känner vi igen också från Gamla testamentet. Vi har ju en bok som är uppkallad efter Josua. Eller ja, nu sa jag ju det. Josua. Och varför heter det Jesus då? Jo, men i den grekiska översättningen i Nya testamentet då heter han Jesus och sen via latin så har det på svenska blivit Jesus. Men Yeshua, det stavas på det här sättet. Hur levde han, hur undervisade han och vad betyder det för oss? Det är lite sådana där kringfrågor då som jag tänkte att vi skulle nämna om. Det här kan ju vara intressant med geografi. En del tycker det i alla fall. Kartor. Jag har svårt att leva utan kartor. Jag tycker det är roligt att se var man är och hur saker och ting hänger ihop. Nu färgerna är inte så jättetydliga här nu, men om man nu tänker att jag står och tittar om jag har någonting att peka med och jag är dåligt utrustad idag, tror jag. Ska se. Nej, jag är ledsen. Jag har inget att peka med, men det där fältet som är lite mörkt, lite blodrött nästan. Det är en liten blå prick i mitten. Det är Genesarets sjö. Och sen ser man att färgen till vänster där, den är lite rödbrun. Oxblodsfärgad nästan. Det är Galileen på Jesu tid. Det är det geografiska området Galileen. Och då ligger Nasaret i den södra delen. Och sen går den fram till Galileiska sjön och där ligger Kapernaum. Och dit flyttar ju Jesus som vuxen. Och det är därifrån Kapernaum som han sen reser runt i hela området. Inte i synnerhet då i Galileen. Men han gör ju resor också till andra delar. Och nu säger Matteus i det fjärde kapitlet säger så här. Angående Jesus då när han är i runt 30 år. I Matteus kapitel 4. Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna. Förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Tack. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien och man förde till honom alla som leds av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallande sjuka, förlamade, och han botade dem. Och stora skaror följde honom. Folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Och varför berättar Matteus detta? Ja, det här är alltså Galileen. Nu har jag blivit utrustad här med petare. Syns det? Det är Galileen. Så det enda vattnet som finns i Galileen är Genesarets sjö. Det här området, väster, Tyros och Sidon och det här, det var hedniskt område. Det fanns en del enstaka judar som bodde där, några procent. Men det var ett hedniskt område, det var inte judiskt. Likadant det här blåa. Det är heller inte judiskt, det finns judar som bor där. Men det domineras av hedningar, alltså icke-judar. Här har vi Syrien och Damaskus. Och här fanns det också judar, det vet vi ju från apostlagärningarna. När Paulus kommer dit så har han ju syftet att fängsla sådana judar som hade kommit till tro på Jesus. Och sen får vi namnet på Ananias. Så där bodde det judar, där fanns det synagogor. Men de var en minoritet. I Galileen, det var judiskt. Och det vet man numera. Historiskt och arkeologiskt så kan man belägga det. För 50 år sedan och längre tillbaka, då trodde man att det var ett blandområde. Rent av att judarna var en minoritet. Idag vet man att det här var genomjudiskt. Det fanns en del icke-judar som bodde där, framförallt i städerna. Men hela kulturen var genomsyrat utav den judiska miljön. Men det fanns alltså judar som bodde på de andra stället. Dekapolis till exempel. Samarien och Judeen var också judiskt. Så Judeen och Galileen, det var judiskt. Samarien, det var ju mitt emellan kan man säga. Delvis så var de mycket besläktade med det judiska och samtidigt så fanns en spänning, en rivalitet dem emellan. Så det var inga bra relationer. Men Jesus blev alltså väldigt snabbt känd. Men man får då tänka, det är bland judar i första hand som ryktet går. En och annan hedning kom till Jesus, det vet vi i Matteus evangeliet, men det är inte vanligt. Utan han vet, och det säger han uttryckligen, min uppgift, det är att vända mig till det judiska folket. Det är först efter uppståndelsen som han ger den tydliga marschorden att man också ska göra hedningar till hans lärjungar. Ja, det här med hur Jesus såg ut. Vi har ju våra bilder, ja, utav Jesus. Eller? Vi har ju det gemensamt att ingen av oss har sett honom fysiskt. Om vi skulle ha vittnesbördsmöte så skulle säkert flera säga, jo men jag har sett en syn, jag har haft en dröm, jag har hört honom tala och så vidare. Och det är ju, förnekar jag inte på något sätt, men vi har ju inte mött honom som människa som vandrar här på jorden. Men vi har alla, skulle jag ändå säga, någon form av bild av hur han såg ut. Det här är en, som jag visar nu, det är en av de allra äldsta kända avbildningarna av Jesus i en romersk katakomb någon gång på 300-talet. Och då tänker man, ja men det är ju jättegammalt, 300-talet, oj, de visste säkert hur Jesus såg ut. Men tänk efter nu. Om vi backar 300 år från oss, 2000-talet, 1900-talet, 1800-talet, 1700-talet. Ja, men det är ju ganska länge sedan, va? 300 år, det blir ganska mycket tid. Det hinner hända rätt många saker. Kunskapen om hur någon klädde sig och såg ut för 300 år sedan. Så frågan är om den här bilden mer är en avbildning av hur den konstnären föreställde sig Jesus, som han tar ifrån sin samtid. Va? Och målar Jesus efter den bilden. Det finns ju i Dalarna och Hälsingland, tyvärr har jag ingen sån bild, jag har letat mycket. Jag vet att de finns, men jag har inte fått ta på någon bra bild. De här kurbitsmålningarna. Då finns Jesus avbildad. Det är någon som har sett det där. När han rider in i Jerusalem. Vad har han för hårfärg då? Linfärgad. Och blå ögon. Vad har han för kläder på sig? En daldräkt med knätofsar. Och det där är ju jättetjusigt egentligen, va? Därför att Jesus har blivit min bror. Han är som en av mig. Han smälter in i min miljö, va? Han kommer i chinos idag, eller jeans kanske, eller vad han nu har, va? Han klär sig som vi mest gör. Det är ju en väldigt vacker och riktig sak att han är som oss här och nu. Jag bejakar det rätt ut, men om vi tar den bilden med oss in i bibeltexterna, då blir det rent av farligt. För om vi tar med oss vår kultur in i bibeltexterna och försöker mixtra, då ser vi inte vad texterna säger. Så den här resan vi gör idag, det är lite grann att vi försöker gå tillbaka i tiden och tänka, men hur var det då när det utspelades, det texten berättar om? De som var med och såg Jesus, de som lyssnade till honom, vad är det de hör att Jesus säger? Det är ju viktigt att vi läser texten idag och tänker, texten Jesus talar till oss nu. Men till det skulle jag lägga att det berikar oss att fundera på, vad är det de som hör honom från början i original? Vad är det de hör honom säga? Så här avbildas Jesus i tidig medeltid, högmedeltid kanske snarare, 1100-talet, 1200-talet i den grekisk-ortodoxa traditionen. Och då inser man direkt, det här är ju inte ett försök att avbilda Jesus som han var historiskt. Utan det är en slags andlig, en teologisk framställning i bild av Jesus. Och sen har vi, jag ser ju också här att vi har ju en bild. Och vi har den här bilden, det hade min farmor. Hon hade den där på skänken i sovrummet. Torvaldsens, va? Känd avbildning. Och han är väl lite påverkad av den första bilden, tror jag. Han har långt hår. Axellångt. När jag växte upp, när vi växte upp, många av oss på 70-talet, då var det ju trend bland killar att ha långt hår, va? Jag vet inte hur reaktionen, vilken erfarenhet ni hade i församlingarna. hur man tänkte om det. Men Jesus var alltid ohotad som långhåring. Det gick alltid, va? Han var undantaget, han fick ha långt hår. Men ställer man den historiska frågan, vad var modet på Jesu tid angående hårlängden? För män, då var det kortklippt. Sen Alexander den stores tid, den här grekiska härföraren, då var det modernt att ha bakåtkammat, så här lite lejonmanaktigt, så, och så ganska kort. Så om Jesus var trendkänslig, då var han korthårig. Annars kanske han var lite ohyfsad och långhårig, vi vet inte. Det framgår inte i texten, men det här sätter ju fantasin kanske i gungning. Och det är inte så viktigt hur kläderna ser ut kanske eller så. Men den där totala bilden av vad man placerar in Jesus, den blir ju ganska viktig. Oj, nu har vi den här bilden lite förstorad. Det är en söndagsskolmaterial. Om vi nu skulle göra ett tankeexperiment. Jag har ju lite respekt så här för eftermiddagar då, för att man lätt blir ju trött. Va? Så därför så har jag den där liksom, ställer jag de där frågorna ibland. Om vi skulle göra det här experimentet nu. Att vi har en gäst som kommer in just i det här ögonblicket genom dörren. Han har inte hört vilket ämne vi håller på med. Han förstår att vi sitter i en kyrka förstås. Det är en judisk rabbin. Är ni med på det? Kommer in en judisk rabbin. Han har inte hört vad vi har pratat om. Och så ställer vi frågan. Vem är det som avbildas på bilden? Vem föreställer bilden? Vad tror ni svaret skulle bli om vi skulle spekulera? Ja. Vem som helst, en god kristen, en from kristen, men det kan under inga omständigheter vara Jesus, skulle han sannolikt säga. Men en from troende, och det ser man ju här på att han faller på knä och den typiska kristna handrörelsen, de knäppta händerna. Och sen tittar han upp. Och det är ju okej, även om man lärde sig i söndagsskolan att man skulle titta på insidan av ögonlocken, va? När man ber. Men det står ju om Jesus att han lyfte händerna och han lyfte, såg upp mot himlen och prisade Gud. Så han kunde göra det med öppna ögon. Det står ju faktiskt i texten. Men om jag ställer den här frågan då. Vad är det som gör att det här inte kan vara Jesus som historisk person? Vad är det som saknas eller som inte finns som det borde vara? Sjalen. Ni märkte att jag hade rekvisita där. Jag har kallats för talit. Den är i barnstorlek, men de stora och fullvuxna, de är jobbigare att frakta, så därför har jag den här. Och det används i vår tid av judar när man förrättar bön. Och det här är ju ett bönesammanhang, det förstår vi ju. Och varför har man en talit om man förrättar bön? Och det beror på, man kommer till synagogan så i vår tid och gör man ungefär så här, tar på sig den här och sen tackar man Gud för taliten och man tackar Gud för de här, därför det är det som är det viktiga. Ja, jag hoppade över det där nu så länge. Här, talit. Därför att det står i fjärde Mosebok kapitel 15 och 37. Är det någon som har Bibeln framme där, så läs gärna högt och tydligt. Fjärde Mosebok 15, 37 till och med 41. Tack. Jättebra. Alltså en förordning från Herren förmedlad till Mose. Att i hörnen på manteln ska man sätta en tofs. Manteln, det var ju standardklädesplagget. Man hade underklädsmantlar och sen hade man över, och på vintern så hade man ytterligare någon tjockare. Man hade ju inte byxor, va? Det fanns ju inte. Skjortor och så. Och då är grund...
När man har en mantel med hörn, tofsar, då ska man ha tofsar i. Och vad är syftet nu enligt texten? Vad kan man
ha detta? Vad är det för ett syfte med den här lagen, den här förordningen? För att det ska vara snyggt? En påminnelse. Det är en pedagogisk sak alltså. När ni ser de här, då ska ni komma ihåg. Och då? Jag hörde något. Lagen. Toran, undervisningen, orden som Gud hade gett. Va? Man kan ingenting veta av Gud, om Gud, hans karaktär, av sig själv. Jo, men man kan ju gå ut i naturen, säger Paulus. Och sen måste man dra slutsatsen att det finns en Gud. För hur ska man annars förklara allt det intelligenta som vi ser i skapelsen? Va? Jo, Gud anas i skapelsen att han finns. Men om du ställer frågan till tallen eller granen i skogen, hur får jag kontakt med Gud? Då får du inget svar. Det förmedlas inte i naturen. Och inte heller om man grubblar och mediterar, så kommer man till slutsatsen om hur man ska nå Gud. Det gör alla religioner. De har i princip gjort så, va? Att man har filosoferat och funderat. Men den enda fasta kunskapen om Gud, det är vad Gud har uppenbarat av sig själv. Så uppenbarelsen är vi fullständigt beroende av. Vi vet om Gud bara det som Gud har beslutat att meddela oss. Det finns ju mycket vi skulle vilja veta mer om Gud, men vi vet inte mer än det han har behagat säga. Och det är ganska mycket, och det räcker. Och det har han uppenbarat i Toran. Resten utav Bibeln, det är bara förklaringar och utvecklingar. Det är bara förtydliganden. Och i Nya testamentet har vi Jesus som fullbordar lagen. Inte i konflikt med den, självklart inte. Eftersom han själv var med och gav lagen. Han gav Toran till Mose. Men han lever harmoniskt med den, och han förklarar innebörden i Toran. Alltså Toran, det är ju det hebreiska ordet för det vi kallar för Moseböckerna, eller ofta lagen. Och judar föredrar att tala om Toran eller läran eller uppenbarelsen snarare än lagen, därför att det klingar lite negativt det där med alla förbud och Sveriges rikes lag. Va? Det blir väldigt tungt juridiskt om man använder ordet lag. Så det är mer egentligen, jag ska kalla det, hederligt mot bibeltexten, ordets innebörd, Torah, att tala om undervisning och uppenbarelse, kanske snarare än lag. Men då är det här alltså en påminnelse om vad Gud har sagt. Och därför så gör man så att den ska synas. Man sätter på sig den här taliten så att det ska vara tofsar i alla fyra hörn. Många judar, på Jesu tid så hade man ju det här på sig. Det var ju vanliga standardklädesplagget, så det hade man ju på sig. Ja. Förresten, vet vi att Jesus hade det? Eller är det bara ett påstående? Att Jesus hade en talit? Eller bar såna här tofsar? Eller antar vi bara det? Hur vet vi det? Lukas 8:44. Kvinnan som kom fram. Ibland är det översatt lite grumligt, va? Ibland är det översatt som att han rörde vid fliken av manteln eller så. men det handlar om hörntofsen.